Himmelske far, tack för att du har gett oss Daniels boken, att vi kan få studera den tillsammans här. Herre, du ser att det är saker som är viktiga för oss att ta till oss och lära oss ifrån. Och jag ber att du ska sända din heliga ande här med oss idag. Hjälp oss att förstå de saker som vi ska studera. Tala till våra hjärtan och våra sinnen. Och vi överlämnar stunden nu i dina händer och ber i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på Daniel 4 och 5 och vi såg hur det slutade med att Babylon föll och ett annat rike tog vid, med andra ord Medie-Persien. Och om ni minns från den här statyn i Daniel kapitel 2 som representerade de här olika rikerna, så var Medie-Persien, det representerade ju bröstet och armarna utav silver. Så Daniel har levt igenom det här första världsriket och nu kommer en annan världsmakt på scenen. Och vad kommer då att hända med Daniel? Han hade varit en av de högsta politiska ledarna i hela Babylon. Ja, vi ska läsa i kapitel 6 i Daniel vad som händer. Daniel kapitel 6 och vers 1. Det står att Darius fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i hans välde. Över dem satte han tre furstar och en av dem var Daniel. Inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte led någon skada. Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Här tycker jag är ganska otroligt hur den här hebreiska slaven, han har blivit premiärminister i Babylon. Och nu övertar han i princip samma roll i det nya riket, det nya världsriket. Han skulle kunna ha blivit dödad bara för sakens skull. Men Koresh var en mycket barmhärtig kung. Han som tog över faktiskt... Han utropade religionsfrihet i hela Israel, och det var han också som släppte judarna fria. Någonting sånt hade aldrig setts tidigare i historien. När kungar hade erövrat någon annan så brukade de bara döda befolkningen, eller hela befolkningen, men de brukade döda ledare. Det brukade bli otroligt fruktansvärt, och så blev de påtvingade en ny religion. Men Koresh som kom efter Darius, han blev faktiskt den första som utropade religionsfrihet i landet. Men Darius, det var faktiskt Koresh farbror. Och han började att regera i Medie-Persien. Men Daniel fick ju stor ära och stor makt, och det här gjorde att det blev lite avundsjuka i riket. Tyvärr så kan det hända ibland, eller hur, i politiken, att politiker blir avundsjuka på varandra. Det borde inte hända, men det var så som hände. Och vi läser i vers 4 och 5 att då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen företeelse och ingen orätt hos honom. Den här avundsjukan härstammar inte från Gud. I Jesajas bok kapitel 14 och vers 12-14 så står det om en ängel som föll ifrån himlen. Hans namn var Lucifer, om man tittar på betydelsen utav det här namnet. Och det står så här: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Det här ordet gryningens son eller strålande stjärna, det är på latin, så är det ordet Lucifer. Ni har hört det ordet Lucifer förut användas. Det är en beskrivning utav den onda makten, eller utav Satan, som en gång var god. Han var Lucifer, han var ljusbäraren. Han var den som älskade Gud och gjorde hans vilja. Men någonting hände i den här ängelns hjärta. Han började att upphöja sig själv. Han blev avundsjuk på Gud. I vers 12 så står det att, eller i vers 13 så står det: du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Ser ni någon ödmjukhet i det här? Inte jag heller. Det är jag. Jag ska komma upp på andras bekostnad. Varför är inte jag på den här positionen som Gud är på? Varför kan inte jag vara på den högstes plats? Han ville ställa sin tron över Gud. Och den här avundsjukan var början på all ondska, allt lidande som finns i vår värld idag. Det började med den här ängeln. Och Satan inspirerade också de här furstarna i Medie-Persien att drivas av samma anda. Att de var inte nöjda med att de hade höga positioner i riket. De ville ha ännu mer makt. De ville ha ännu större ära. Och då såg de Daniel som ett hot mot det här. Och de blev avundsjuka på honom. Och de började att undersöka för att hitta fel hos honom. Det är inte en bra sak att göra kanske. Att söka fel hos människor. Men det var vad de gjorde i alla fall. Och trots att de gjorde mycket, mycket noggranna undersökningar så säger de sen i vers 5 så här: vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för, utom möjligen när det gäller hans gudstyrkan. Tänk, låt den här tanken sätta sig. Daniel, han hade otroligt mycket att göra. Han gjorde massor med saker i riket, i det mäktigaste riket i världen. Och han blev undersökt utav de här mycket noggranna ögonen som var avundsjuka. Som ville hitta någonting fel. Minsta fel som de kunde ta fasta på skulle de ha dragit nytta av. Och gjort så att Daniel förlorade positionen. Men till sin förtvivlan så hittade de ingenting. Händer det inte idag också att vi har något som vi kallar för media, eller hur? Och de är ganska duktiga på att skjuta ner. Om det är någon politiker som inte sköter sig. Eller någon politiker som media, låt säga att media vill inte tycker om någon. Och så vill man få ner den personen. Vad gör man då? Ja, man skickar en uppdraggranskning. Eller jag vet inte om ni ser på det programmet. Men, någon person som går in och börjar snoka i allting. Titta igenom varenda sak. Och ställa alla de här jobbiga, kluriga frågorna. Och det gjorde de med Daniel. De snokade överallt. Men de hittar ingenting. Kan ni tänka vilken besvikelse. För dem. I Sverige så var det så att partiledaren för Socialdemokraterna, Håkan Juholt, före detta partiledaren. Han var ju partiledare där, men sen så kom media och visade en massa saker om honom. Hur han hade gjort saker på ett inte så bra sätt. Och så förlorade han sin position. Det hade gått mycket lätt. Och samma sak kunde ha hänt med Daniel. De tänkte, ja, det här är inga problem. Nu ska vi minsann få Daniel. Och de började undersöka, ja, vad kan vi hitta? Vilka lägenheter har han fuskat med? Var har han tagit lite extra pengar någonstans ifrån? Det gör vi alla hela tiden. Så det är bara att hitta det här, lyfta fram det. Men de försökte, men de hittar ingenting. Vad hade hänt om dessa män hade undersökt ditt eller mitt beteende idag? Hade det blivit samma resultat? En fråga som vi kan tänka på. Daniel, han var en man precis som du och jag. Och han hade samma frestelser som vi. Han hade stor makt. Med stor makt så kommer mycket frestelser och stort ansvar också. Men han är ett exempel på vad varje affärsman eller varje politiker kan bli om de är principfasta och följer låter Guds ande påverka och leda dem. Och det tycker jag är ett fantastiskt vittnesbörd egentligen. Men det fanns en sak som de här förstarna kunde komma åt Daniel på. Och det var hans religion. Nu i landet så var det ju så att det var religionsfrihet på ett sätt, att alla fick tillbe sin gud. Man behövde inte tillbe vissa gudar. Men de här förstarna tänkte, vi kan ändra på det här. Det har ju varit så förut att kungar har satt sig själva som gud. Och i vers 6 så läser vi vidare. Därefter så gick förstarna och satraperna, eller fick förstarna och satraperna bråttom att komma in till kungen. Och de sa till honom, må du leva för evigt, konung Darius. Alla rikets förstar, landshövdingar och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utfärdas. Att vem som helst som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än dig, o konung, han ska kastas i lejongropen. Utfärda därför, o konung, ett påbud om detta och låt en skrivelse sättas upp efter Mediens och Persiens orubbliga lag som inte kan återkallas. Så de kommer till Darius. De säger, vet du kung, vi tycker så mycket om dig. Vi vill verkligen upplyfta din ära och härlighet. Tänk dig om alla skulle tillbe dig under 30 dagar. Smicker, eller hur? De var inte ute efter kungens ära egentligen. De var ute efter att få dit Daniel. Att snärja honom på något sätt. Men det lyckades. Smickret lyckades. Där jag tänkte, ja men det vore nog en bra idé. Att alla ska tillbe mig. Precis som Lucifer också tänkte sitt hjärta. Ja men jag vill ha den här tillbedjan. Jag vill sitta på Guds tron. Så, det var inte ovanligt att kungar gjorde på det här sättet. Egyptens faraoner kallade sig själv som gudar. Senare så var det Roms kejsare. De gjorde en liknande befallning som den här kungen gjorde. Och i vers 9 så står det att i enlighet med detta så lät då kung Darius sätta upp ett skriftligt påbud. Och när den här lagen var skriven så var den skriven i sten. Den gick inte att ändra. Och förstarna blev överlyckliga när de fick kungen att komma med på det här. De tänkte, wow, nu har vi verkligen fått Daniel. För vi vet hur trogen han är. Vi vet hur han utövar sin tro hela tiden. Så nu ska vi minsann få honom. Och vad skulle Daniel göra? Ja, vad skulle vi gjort i en sån situation? Daniel visste förstås, va?
Be vidare.
Fantastiskt. Det var det som Daniel gjorde. Men man förstår då att Daniel skulle kanske tveka. Han skulle förstås inte be till kungen. Okej? Han visste, hans tre vänner hade blivit bevarade i den brinnande ugnen. För de hade vägrat att tillbe någon annan. En gud. Så Daniel, han var väl medveten om det här. Men och han ville inte gå emot Guds bud för att rädda sitt liv. Men ändå så kan man ju undra varför han kan ju bara låta bli att be överhuvudtaget under den här 30 dagarna. Det är en månads tid, inte så mycket tid, eller hur?
Han skulle kunna be smyg.
Skulle han kunna ha gjort, eller hur? Visst är det en bra idé? Varför bad han inte i smyg? Vi ska läsa vad som händer här bara så vi ser. Vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Och där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud. Så som han tidigare hade brukat göra. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin gud. De gick då till kungen och frågade honom angående det kungliga påbudet. Så Daniel, han bad. Han fortsatte att be, inte bara i smyg, men han gjorde det offentligt. Han fortsatte göra precis det som han hade gjort tidigare. Men jag har funderat på det där också. Varför bad han inte i smyg? Varför kunde han inte bara stänga till fönstret eller vad det nu var? Vad hade hänt om Daniel hade stängt till och han hade låtsats som att han inte bad? Hade han ju visat att han inte riktigt litade på Gud, eller hur? Vad hade det skickat för signaler? Och låt mig säga det här också. Daniel visste att han var under övervakning, om man säger så. Och vad hade hänt då om han hade bett i smyg? Och sen hade de stormat in som de gjorde här. Och hittat honom att be. Det hade blivit ännu värre. Det hade varit som Daniel på något sätt skämdes för det han gjorde. Så Daniel visste att nu behöver han Gud mer än någon gång tidigare. Så varför skulle han sluta att be då? Kungen hade stiftat en lag. Och lagen hade sagt att man skulle tillbe kungen. Men Daniels exempel visar oss att ingen människa har rätt att ge ett påbud om hur man ska tillbe. Att ge ett påbud som inskränker på religionsfriheten. Människans kontakt med Gud måste vara oberörd av mänskliga lagar. Och det visar Daniel här i det exemplet. Det står också att han öppnade fönstret och bad mot Jerusalem. I riktning mot Jerusalem. Varför tror ni han gjorde det? Är inte det ganska muslimskt att vända sig mot en stad? Kan jag ställa er en fråga? Fanns det någon muslimer på den här tiden?
Ja, det var ett par tusen år innan det
här. Det är sant. Det fanns inga muslimer alls. Så om muslimerna har fått det någonstans ifrån så har de fått det från Daniel och inte vice versa. Faktum är att i krönikeboken, andra krönikeboken 6:38, så står det om Salomo när han ber efter att han har invigt, eller efter att templet har blivit invigt. Så säger han så här. Han ber till Gud och han säger, om de då vänder om till dig, han talar om folket som har varit olydiga, om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i det land dit man fört dem som fångar. Och de ber vända i riktning mot sitt land och mot en stad som du har utvalt och mot ett hus som jag har byggt åt ditt namn. Må du då från himlen där du bor höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt. Så Salomo hade bett om det här. Ifall de skulle varit olydiga och Gud skulle sända dem i fångenskap, så bad han att om de då vänder sig emot det här landet så skulle Gud höra deras bön. Så jag tror att det var det som Daniel tog fasta på också. Och det var därför han gjorde på det här sättet. Han vände sig till Gud för att komma ihåg det som Gud hade lovat. Att de skulle en gång få komma tillbaka till det här landet. Daniel, han bad 3 gånger om dagen. Och det brukade han göra. Det var inget han började göra just då. Och det här är en utmaning för mig. Hur ofta ber vi egentligen? Ber vi 3 gånger om dagen? Kanske vi ber 3 gånger i veckan? Kanske vi ber 3 gånger i månaden? Eller 3 gånger om året? Påsken, julen och bröllopstiden.
När det är svårt så ber vi kanske i en dag. Suckar och ber.
Det kan verkligen vara så. Och det är det som Daniel gjorde säkert också här. Men på något sätt så gjorde han någon speciell ceremoni i alla fall 3 gånger om dagen här. Alltså han gick ner på knä, öppnade fönstret. Och någon har sagt att bön det är som syre för själen. Om vi ska kunna överleva andligt så måste vi ha andligt syre. Vi måste ha den här ständiga kontakten med Gud. Och det är därför jag tror det står i Bibeln också att vi ska be ständigt. Det betyder inte att vi ska stå på våra knän hela tiden. Men att hela tiden ha den här kontakten med Gud. I våra tankar. Det står sedan också någonting mycket fascinerande. Och det är att Daniel tackade Gud när han bad. Och det här är ganska otroligt. Han bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Alltså tänk vilken situation han befinner sig i här. Han har ett dödshot. Han har ett dödsstraff. Hans omständigheter är inte alls bra. Alla hans närmaste personer, de tycker inte om honom. De har förrått honom. De vill sätta dit honom. Han är där ensam. Han är i ett främmande land. Och han tackar Gud. Det här tycker jag är så otroligt. Omständigheterna var mycket dåliga. Han kunde ha tyckt synd om sig själv, eller hur? Han kunde ha sagt, åh stackars mig, kolla vad jag är. Gud, varför? Varför har du fått mig att hamna i den här situationen? Hur kunde du låta det här hända? Vad hemskt. Och han kunde anklaga Gud. Gud, du är inte god. Vad håller du på med? Hur kunde du låta mig hamna i en sån här situation? Jag har ju varit så trogen dig, har jag inte det? Har jag inte varit trogen genom hela Babylons tid och jag har inte gjort ett enda fel, Herre, vad jag vet. Och nu ska jag hamna i den här svåra situationen. Stackars mig. Men det gjorde han inte, han tackade Gud. Han prisade Gud, han sa tack Gud för att jag får vara i den här situationen. Att du är mäktig nog att kunna befria mig ur den. Vi läser vad som händer. Vers 12. De, alltså förstarna, gick då till kungen och frågade honom angående det kungliga påbudet. Har inte du låtit sätta upp ett påbud med innehållet att vem som helst som under 30 dagar vänder sig i sin bön till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, han ska kastas till lejongropen? Kungen svarade, jo, det påbudet står fast efter mediens och Persiens orubbliga lag. Ni ser hur listiga de är, eller hur? Först säger de det, ja, det är så. Och sen så i vers 13, då sa de till kungen, Daniel. Och lägg märke till hur de benämner honom. En av de judiska fångarna. Han har varit premiärminister här nu i Babylon och också i Medie-Persien. Men de kallar honom för en av de judiska fångarna. Han har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud som du har låtit utfärda. Utan förrättar sin bön 3 gånger om dagen. De stod och studerade Daniel där hela dagen. Och de såg, ja, 3 gånger om dagen gör han det här. Helt oacceptabelt. Och sprang till kungen. När kungen hörde detta så blev han mycket bedrövad. Och vinnlade sig om att rädda Daniel. Men när kungen, han insåg att han hade gått i en fälla. Han ville inte bli av med Daniel. Det var inte hans önskan. Utan det var de här andra förstarna som hade lurat in honom i det här. Och han insåg, vad ska jag göra för att rädda Daniel? Och det står, ända till solnedgången så ansträngde han sig för att finna en utväg för att rädda honom. Och vad hände då i vers 15? Jo, då fick männen bråttom att komma till kungen och de sa det till honom. Vet, o konung, att det är mediens och persiens lag att inget påbud och inga förordningar som konungen har utfärdar kan återkallas. De bara ville påpeka det. Om kungen skulle glömma det. Var säker på att det går inte att återkalla. Tyvärr, kung. Vi måste följa policyn här. Och kungen insåg att han var fast. Han kunde inte göra annat än att låta Daniel kastas i lejongropen. Vers 16. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel, din Gud, den som du oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Så kungen själv, han la sin förtröstan på Daniels Gud. Din Gud, den som du oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Vers 17. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns sigill. För att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Så stormännen var där också och beseglade det. För att vara säkra på att Daniel skulle stanna där. Visst är det ganska fascinerande liknelse här. Att precis samma sak hände med Jesus. Är det inte det? De kastade honom i en grav. Och sen så, för att vara säkra på att han skulle stanna där. Så beseglade de och rullade en stor sten framför graven. De satte sigill på graven. För att ingen skulle röva bort dem. De ställde en vaktstyrka där ute för att vakta. Men Gud är mäktigare än en vaktstyrka och en sten. Han är mäktigare än ett sigill. Och han, och trots alla de svårigheter som Daniel blev utsatt för, så gjorde det bara att Guds makt blev ännu mer förverkligad. Det står i Psaltaren 76, vers 10, att människors vrede skall då bli dig till pris. Och det tycker jag är en passande vers i det här sammanhanget. Människornas vrede, de försöker göra allting. Och Gud tillät dem att kasta Daniel i lejongropen. De tillät, eller Gud tillät dem att rulla den här stenen framför öppningen. Men det gjorde bara att Guds befrielse blev ännu mäktigare och större. Vad hände? Låt oss läsa. Vers 18. Sedan gick kungen hem till sitt palats och fastade hela natten och lät inga kvinnor, står det, andra står det instrument, komma in till sig, och han kunde inte sova. På morgonen när det blev ljust steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du så oavbrutet yrkar kunnat rädda dig från lejonen? Och vers 21. Då svarade Daniel kungen: må konungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung. Vilken otroligt mirakel som händer. Gud befriar, räddar sin tjänare. Precis som han räddade Sadrak, Mesak och Abednego från den brinnande ugnen, så räddar han Daniel ifrån lejonen. I vers 23 så står det: då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte märka någon skada på honom, till han hade förtröstat på sin Gud. Okej, det var inte så att Daniel kom dit och han tänkte: nu ska jag minsann slåss mot de här lejonen. Nu ska jag i min egen kraft kunna stå emot de här. Jag ska vara smart nog och springa upp på ställen där de inte kan nå mig. Nej, han förtröstade på sin Gud, och därför var han utan skada. Och det står i vers 24: sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen, och deras barn och hustrur. Och innan de ännu hade hunnit till botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Det var inte så att lejonen inte var hungriga, utan det var verkligen ett mirakel ifrån Gud. Daniels liv är ett bevis på att det går att leva ett principfast liv oavsett vilka omständigheter vi hamnar i. Vi läser sedan vidare i vers 25. Därefter så lät kungen Darius skriva till alla folk och stammar och tungomål som fanns på hela jorden: jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela ditt rike och rikets område, inom hela mitt rikets område, skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonens våld. Och denne Daniel steg i ära och makt under Darius regering och under Persen Kores regering.
Den sista versen är ju Darius Kores samma person.
Ja, i fotnoten här så står det, det vill säga, men så står det annan översättningar och. Så det finns lite olika teorier om den där, för Darius nämns inte annars i andra historiska dokument, utan bara här i Daniel. Så vissa spekulerar att det kanske är ett annat namn på Koresh. Jag tror inte att så är fallet. Jag tror faktiskt att det var att Darius var hans farbror. Och det är den judiska traditionen säger att det är så som det var. Att Darius var farbror till Koresh. Och Koresh tog över efter att Darius dog. Eller efter att han avsade sig makten. Men vi kan lära oss mycket från det här. Daniel fick många syner och drömmar, och det ska vi titta på nästa gång. Vi ska titta på Daniel kapitel 7, och det kommer bli otroligt spännande att se hur Gud faktiskt uppenbarade sådana otroliga saker för Daniel som till och med gäller vår egen tid. Men Jag tror att en annan sak som vi kan lära oss ifrån det här är just Daniels trofasthet. Och hur han kunde ha den här trofastheten. Och jag skulle vilja ge en utmaning till oss alla här. Ni vet, Daniel, han bad 3 gånger om dagen. Och jag tror här i låg en hel del av den styrka som han kunde få. Om han hade låtit bli att be, hade skippat sina andakter på morgnarna, på kvällarna, så hade han inte kunnat ha den styrkan som han fick. Och man kanske tycker, vad spelar det för roll om jag ber en gång? Gud vet ju vad jag vill i alla fall. Men just det här att lämna sig till Gud varje morgon, ständigt, det kommer att göra en otrolig förändring i ditt liv. Jag vet, i mitt eget liv, när jag började att göra det, så förändrades mitt liv helt och hållet. Jag har inte alltid varit kristen. Jag har vuxit upp i ett kristet hem, men jag lämnade kristendomen. Jag ville inte ha något med det att göra. Jag kände att det fanns inget intresse i det. Underhållning och vänner och andra saker, det var mycket roligare i mitt liv. Men under en rad omständigheter så kom jag i kontakt med Bibeln. Bibelns profetier, och speciellt var så fascinerande för mig. Den här Daniel 2 som jag har delat med mig av till exempel, förändrade mitt liv. Jag tänkte, wow, det finns något trovärdigt i den här boken verkligen. Men ändå så var mitt andliga liv, det gick så här upp och ner. Och det var först när jag började att verkligen regelbundet varje morgon säga till Gud, idag så vill jag lämna mitt liv till dig. Jag vill lämna mina planer. Jag vill lämna mitt hjärta. Jag vill lämna allting till dig. Du får styra mitt liv idag. Och det var inte lätt i början. Och det är inte lätt, det är fortfarande svårt varje dag att behålla det här. Men att om man gör det, så släpper man greppet. För jag kunde inte leva ett gott liv i mig själv. Men jag kan låta Gud komma in och förändra mig. Och jag tror att det här var styrkan som gjorde att Daniel kunde stå upp sen under de här omständigheterna. Så jag vill ge en utmaning till dig här idag. Jag vet inte var du är i ditt andliga liv. Kanske du har regelbunden kontakt med Gud på en daglig basis. Och prisa Gud för dig i så fall. Du har upplevt det här också säkert. Kanske du inte har det. Kanske du har tappat det eller inte riktigt kommit igång med det här. Men jag vill, vad det än är, vilken situation du än befinner dig i, så skulle jag vilja ge dig en utmaning. Att verkligen ta det här med andakten med Gud verkligen seriöst. Att inte börja en enda dag utan att ge Gud tillåtelse att regera helt och fullt i ditt hjärta. Är det någon här idag som skulle vilja säga, det vill jag göra? Vill du så få räcka upp din hand nu? Amen. Herre, tack för att du har talat till oss. Tack för att vi kan få se exemplet som Daniel har gett oss. Och Herre, vi lyfter våra händer för att vi vill ta vår relation med dig på fullt allvar. Vi vill börja vår dag dagligen med att lämna oss till dig. Och vi tackar dig för löftena i ditt ord om att du aldrig kommer att överge oss. Att vi kan lita på dig i alla omständigheter, vad det än blir för omständigheter. Och jag ber om din fortsatta välsignelse nu över det som, över våra samtal ikväll. Jag ber i Jesu namn. Amen.